marken. God morgon. Är det några kvar där ute på väg in? För annars så tror jag att det är dags för oss att starta ungefär nu. Jag tror vi startar i vilket fall. God dag. Och här kommer några. Välkomna. Mitt namn är Niklas Rosell. Jag är moderator för den här sessionen i Robust DNS Drift. Där vi kommer att prata om hur vi får DNS:erna att fungera. Hur sätter man upp det här? Och vilka hot finns det där omkring? Jag måste påminna om ett par saker då. Att det spelas in de här sessionerna. Så att man vet det. Och vi kommer börja med talarnas presentationer som sådana. Tiden som är över, där tar vi frågor. Så då tar vi upp en vanlig panel. Och eftersom det spelas in så kommer det finnas en mikrofon som cirkulerar. Så när ni har frågor, räck upp handen så får ni mikrofonen och tar frågorna då. Då tror jag vi kör igång. Och första talare är Patrik Fällström från Frobbit. Som ska prata om rekommendationer om hur man sätter upp DNS som DNS-infrastruktur. Varsågod Patrik.
Tack så mycket. Jag har jobbat rätt mycket med det här med hur man sätter upp DNS sen dess att jag faktiskt började med internet. För mitt första jobb på Tekniska högskolan 87, när jag började där, det var att skriva programvaran som konverterar gamla host.txt-filerna till konfigurationsfiler för DNS-server. Vi tyckte att vi kanske ska börja köra DNS i Sverige också när vi började ha fler datorer än vad vi orkade editera i de textfilerna vi hade. Det var lite synkroniseringsproblem. Det som skrämmer mig är inte så mycket att jag skrev den programvaran någon gång i tiden så pass bra så att jag faktiskt fick jobbet och jobbat vidare med DNS sen dess. Och att jag missade mitt 20-årsjubileum för att ha jobbat med DNS för 2 år sedan. Jag tänkte att du ska ha en fest och så glömde jag bort det. Utan det att för 2 år sedan så hörde dataföreningen Stacken på KTH av sig till mig och undrade vilken typ av liksom copywriter du har på din program. På den tiden var man inte så noga med att säga vilken typ av licens man hade, om det var BSD-licens eller... Men det var tydligen det var någon duktig människa som... Så uppenbarligen har jag använt delar av den. Jag hoppas att de har skrivit om all kod jag skrev en gång i tiden. Vad det som ligger till grunden i den här diskussionen då, det kan vi säga, det är väl de här 20 årens erfarenhet av att sätta upp DNS-servrar. Jag ihop med Lars-Johan Liman har dessutom sedan 1992 tror jag hållit kurser i DNS. Och vi gör det fortfarande, inte just jag personligen längre för jag har inte tid med det. Men både Lars-Johan Liman och sen Johan Irén som vi också drog in i den här soppan med kursutbildning väl i DNS i Sverige. Har håller på rätt mycket och flera av er har säkert gått kurs för oss. Men det jag gör också då, förutom att köra Frobbit, så är det så att jag är heltidsanställd på Cisco också. Så att det här är en Cisco-presentation. Det är del av en större grej som jag kör. Så att man kan säga att jag tog de 200 slides ungefär som egentligen pratar om hur man gör. Och sen så tog jag bort allting utom de 15 viktigaste bilderna. Så att det här, jag påstår inte att det här ger hela sanningen till hur man egentligen gör. Men ett par viktiga saker ändå är meningen att jag hade tänkt gå igenom här. Som man bara måste tänka på. Men vill ni verkligen veta hur man gör så måste man nog gå en kurs, läsa en bok eller båda delarna. Så, om vi börjar med att titta lite grann på vad DNS används till, så används ju DNS för väldigt många olika saker nu. Och ja, det är meningen att texten ska vara väldigt liten här så att ni inte ska se. Reaktionen ska vara, oj, 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 vad mycket saker, det här förstår jag ingenting av. Och det behöver man inte förstå någonting av heller, för att själva DNS-protokollet är väldigt, väldigt enkelt. Jag kommer tillbaka till det. Men det är väldigt irriterande. Så här, jag gör så här istället. Börja möblera om lite. Jag har en sån här som har svårt att stå still när jag ska prata. Jag står på den här sidan istället. Så. Sådär. Så. Vad DNS används till är en himla massa olika saker. Det vanligaste är att det översätter domännamn till IP-adressen naturligtvis. Men man kan också använda DNS som en uppslagning eller en databas för att lagra alla möjliga olika saker. Och det finns alla möjliga olika jättekonstiga idéer om vad man egentligen ska lagra där. Nya saker som används rätt mycket, det är till exempel att ta reda på givet ett domännamn, vilket portnummer och vilken dator man egentligen ska kontakta. Eller ta reda på till exempel givet domänen, vilka tjänster finns i den domänen. Eller till exempel uppslagning av olika typer av URL givet att man har telefonnummer. Och vi har sett en del andra sessioner här där man har olika typer av nyckelhantering. Man får reda på var nycklar finns för anti-spam-funktioner och så. Massor med olika saker. Men det DNS egentligen består av två saker. Det ena är en databas med en givet väldigt strikt namnutrymme. Som är strikt hierarkiskt bland annat för att kunna ha en distribuerad delegering och distribuerat ansvar för allokering av namn så att de blir globalt unika. Men den andra delen är ett protokoll som går över både UDP och TCP. Och det man gör är att man ställer en fråga med domännamn, klass och typ. Och så får man tillbaka ett svar där en TTL och ett svar är ifyllt. Jättelätt. Okay. Och nu undrar ni, varför pratar jag om de här sakerna? Men man måste faktiskt veta det här lite grann när vi går in på sen hur man sätter upp det hela. Och om vi tittar sen på själva namn, alltså det namespace som används. Så har man en rotzon som vi har hört om. Och i rotzonen så talas det om vilka domäner finns under. Och i varje domän så kan man sedan tala om vilka domäner som finns under det. Så att det är själva liksom hur man delar upp det namespace som finns. Men dessutom, förutom att ha olika domäner så kan man dessutom göra någonting som kallas för delegeringar. Och delegeringar kan man göra precis var som helst i det här namnutrymmet där det finns en punkt. Så kan man säga förenklare. Men man behöver inte göra det. Där man har en delegering mellan från en domän till en annan, då säger man att man har delegerat till en annan zon. Så att vi har de två olika definitionerna här, zon och domän. Och det är väldigt viktigt att man inte blandar ihop de två. Och det är säkert rätt många som slarvar om det, men det här är väldigt, väldigt viktigt. Så att domän är till exempel allting under com är en och samma domän. Men i domänen com så finns det till exempel en delegering från com till cisco.com som är delegering till en annan zon. Så att zonen som cisco.com, zonen cisco.com ligger både i domänen cisco.com och i domänen com. Men inte i zonen com. Okay. Så zon, det är den del av det stora namn, alltså utrymmet och delen av databasen som en namnserver hand om. När någon ställer en fråga mot den här databasen och där man inte har någonting i sin cache, då vet man inte alls liksom vem är det som har information om data i den här zonen. Om man inte vet det vill säga vilken data man ska kommunicera med, då är alla de datorerna som ställer frågor mot DNS vet IP-adressen till en av IP-adresserna för datorer som kan svara på frågor om rotzonen, alltså högst upp i trädet. Så vad man då gör, vad klienterna gör, det är att de skickar en fråga till en av de här IP-adresserna. Och då kan man använda antingen IPv4 eller IPv6, antingen UDP eller TCP. Och sen så får man tillbaka ett svar som säger att jag vet inte svaret på din fråga, men däremot så finns till exempel SE-zonen här. Hos den här maskinen på den här IP-adressen. Och då får man ställa om frågan till en namnserver för SE-zonen. Och sen kan man få en delegering till Frobbit, till namnserver som sköter Frobbit.se-zonen. Så att frågor om saker och ting i sin egen zon kommer normalt genom att DNS-trädet traverseras uppifrån och ner. Och det gör att för den som kör DNS, jag kommer återkomma till lite grann, för den som kör DNS för, i det här fallet då, Frobbit.se-zonen, så är det viktigare att det är korrekt information i förälderzonen än i zonen själv om var namnserverna finns. Och det här är det första vanliga konfigurationsfelet. Man byter IP-adress på sin namnserver, ändrar i sin zon, glömmer tala om det för till exempel .se och då funkar ingenting och man förstår inte vad som händer. Så ett av de problemen som är rätt vanliga som gjorde att jag började med DNS-check-programmet som sen i-stiftelsen tog över. Och som tur är så skrev de om all kod. Även om jag fortfarande kör in fortfarande. För vi testar lite olika saker. så är det en av anledningarna till att det började med det, helt enkelt för att skapa verktyg som inte kollar om zonen är korrekt, för sådana finns det jättemånga, men det finns inte många verktyg. Nu finns det lite fler, men när jag började så fanns det inget sånt som alltså kollar om informationen i förälderzonen och zonen själv är korrekt, är lika. För om det är olika, då får man, kan man få olika felscenarier som är väldigt svåra att felsöka. Så vad gäller DNS så har man de här namnserverna som har hand om information i zonerna, och de kallar man för auktoritativa servrar. Och de är ansvariga för den här informationen. Men sen finns det en annan typ av servrar också, och det är de som normalt en normal klient eller en dator ställer frågor till och ber om saker och ting. Och de här servrarna kallar vi forwarding, och vad de gör är att det är de som egentligen traverserar DNS-trädet, det är de som har en lokal cache av domännamnen. Så att en normal fråga mot domännamnssystemet går från klienten till en forwarding server och sen eventuellt till en annan forwarding server, men till slut till de auktoritativa serverna, så har det gått tillbaka till forwarding servern och sen tillbaka till klienten. Men det är inte så enkelt då att man bara har två olika typer av namnserver, utan man kan då hitta på en jättemycket olika terminologi. Och frågan är sådana som håller på med DNS som jag, så får ni dessutom säkert olika svar på vad olika saker kallas. Det här är mina definitioner. Okay? Och naturligtvis vill jag att hela världen använder mina definitioner, men så lätt är det ju inte då. Men jag vill ändå liksom visa det. Så till exempel det som är viktigt då, att jag kallar en master server, kallar jag den server där man har zonfilen som verkligen är auktoritativ, där informationen ligger. Medan däremot en slavserver eller secondary, det är en server som hämtar informationen från en master server. Det är också därmed möjligt för en slavserver att hämta informationen från en annan slavserver. Så att slav och master server är därmed en relation mellan två olika typer av maskiner. Beroende på att man kan förvirra sig då och säga att det där är en primär server för secondary servern hämtar information därifrån, men det är inte där man editerar saker, eller är det det? Då har jag hittat på och kallar verkligen primary master för att tala om verkligen att det är faktiskt den här maskinen där själva zonen ligger. Där provisioning-systemet pratar med. Där man signerar sina zoner. Det är på primary master. Så hur gör man då? Nu när ni vet allting i grunden. Så det här är alltså normalt första dagen i sån här DNS-kurs då, som jag just nu har gått igenom då. Så vi hoppar 53 slides framåt. Och då kommer vi här till hur gör man när man sätter upp alltihopa det här då? Ja, det normala är ju då att man har olika i sitt företag. Alltså jag pratar inte om service provider ISP-förhållanden här, utan det här är företag, hem, bla bla bla, om du sätter upp eget nät. Då är det normalt som så att man har olika typer av brandväggar och motsvarande som skyddar trafik, eller där man implementerar en policy för vilken trafik som kan passera inåt, utåt och motsvarande. Och det där gör man naturligtvis i flera olika nivåer. Nu har jag ett extremt förenklat företagsnät med bara två stycken såna här brandväggar. Och de här bilderna med då brandväggar och ett DMZ emellan, det här är rätt mycket förra årtusen man bygger så. Liksom. Så här gör man egentligen inte längre, men vi ska ju bara prata i 20 minuter här. Så normalt har man då en maskin på insidan. Och den här maskinen som man inte pekar ut i DNS, där editerar man sina zonfiler, man signerar sina nycklar, man ser till att den inte återkommer, framförallt inte utifrån resten av världen. Sen kan man skydda den dessutom från attacker inifrån och motsvarande, men man har en maskin på insidan. Den här maskinen ser man till att den publicerar den här zonen på diverse olika slavserver. Det vanligaste är att man publicerar det dels på en server som man har kontroll på sitt eget nät, men sen dessutom en slavserver som ligger någon annanstans. Och anledningen till att man vill ha en slavserver någon annanstans, det är helt enkelt för att det kan hända att internetanslutningen till sitt eget nät går ner. Routingen till det AS där man har sin egna namnserver liksom försvinner. Någonting händer, den blir blacklistad beroende på för mycket flaps eller motsvarande. Och därför så vill man ha en slavserver någon annanstans. Jag får rätt ofta frågan, och det som förvånar mig är att jag får frågan oftare och oftare. Men om min webbserver står här, Varför ska jag ha en namnserver någon annanstans då? För att om inte den här namnservern som är nära webbservern är åtkomlig, då är inte webbservern heller åtkomlig. Och då behöver jag inte ha DNS-servern någon annanstans. Man kan ändå inte komma åt webbservern. Men det är så att det är betydligt flera saker som använder DNS än bara liksom webb. Vi har mailprotokoll, vi har liksom voice over IP, vi har alla möjliga olika saker. Och dessutom är det så att för de här olika protokollen så är de olika felsymptomen extremt olika definierade beroende på om man inte kan nå en namnserver för en domän. Det betyder då att domänen inte finns, kan man säga, om man förenklar lite grann. Eller om tjänsten inte är nåbar. Och det man vill är, absolut vill, det är att för en viss tjänst eller för ett visst protokoll så ska det vara så att det är det protokollet som inte kan komma åt sin server. Inte att namnservern eller DNS inte finns. Och det åstadkommer man bara om man har en namnserver någon annanstans. För om man har alla namnserver tillsammans med sina tjänster, istället för att tjänsten går ner så försvinner DNS. Och det kan jag lova er, det är inget bra. Det är inte lätt att felsöka. Så, det här har ni då gått igenom rätt mycket. Vad gäller det här med DNSSEC och sånt där? Liksom, vad är det DNSSEC hjälper till? Vad kan det finnas för olika problem? Ja, DNSSEC sköter liksom den här delen här. Men det är den här delen när man sätter upp sin DNS. Så är de här bitarna egentligen det intressantaste. Man administrerar sin zonfil. Det kan ju hända att man skriver fel i den. Det kan hända att man har andra typer av fel. Den publiceras på någon typ av masterserver som sen skickar med zone transfer över till slavserver. Det kan ju hända där att någon annan tar sig in och att en slavserver får en falsk masterfil, att man får en dynamisk uppdatering från en klient som ljuger eller motsvarande. Så att de här sakerna är väldigt viktigt att hålla reda på. Så att när ni tänker på och designar hur ni sätter upp era maskiner, så som jag kommer visa alldeles strax hur man ett sätt att göra det på, det är väldigt viktigt att ni tittar på vilka flöden ni har. Hur flyter zonfilerna från det att man editerar den, från det att det finns i provisioning-systemet tills dess att det faktiskt ligger på de auktoritativa namnserverna som andra ställer frågor till, det vill säga här. Hur går informationen från i alla fallet zonadministrationen ut här till slavservern? Och hur ser jag till att den kommunikationen är skyddad? Så om vi tittar på ett exempel på en extremt enkel uppsättning av DNS. Återigen förra årtusendet, men ändå får du få det liksom lite grann illustrera hur man gör. Då har vi återigen det lite förenklade här då. Hade vi haft en lite bättre projektor så hade vi sett att det här var gult, att det här är rosa och det här är blått. Så vi kan inbilla oss det lite grann då. Så att vi har vårt interna nät. Det är DMZ där vi har våra halvskyddade saker som ändå åtkomliga utifrån med hjälp av en policy. Och sen har vi saker och ting någon annanstans. Så vi har ett internt nät som bara är ett enda nät. Här är vår liksom kontorsdel där de interna datorerna står. Internt på det interna nätet så har vi dels de interna normala serverna där vi har liksom de interna webbserverna, bla bla bla. Intern DNS-server. Vi har också vår hidden primary som vi använder för att editera zonfilen, för där vi har våra privata nycklar för att göra signeringen av zonen när vi kör DNSSEC och så vidare. Och sen har vi tre stycken brandväggar så att vi skiljer dels vårt eget interna servernät från vårt interna kontorsnät. Men framförallt så skyddar vi också den servern där vi faktiskt har originalzonfilen. Så vi ställer inte de två maskinerna liksom på samma ställe eller i samma maskin. Och sen har vi någon typ av skydd mellan det interna nätet och den här där vi har våra servrar som åtkomliga utifrån. Och där har vi två stycken typer av namnservrar. En som vi använder när frågor kommer inifrån och en som används när frågor kommer utifrån. Och det är två olika. Och sen har vi ytterligare en brandvägg och sen har vi då resten av världen. Och någonstans resten av världen på minst ett ställe har vi ytterligare en maskin som också den är skyddad med hjälp av någonting där man kan implementera en policy för vilken trafik som kan gå dit. Så de här maskinerna som vi har satt upp har olika funktioner. Vi har en auktoritativ server där uppe som kan svara på frågor. Sen kanske policyn gör att vi inte släpper igenom dem genom brandvägen. Vi har en recursive server som svarar på frågor, men dessutom kan ta reda på frågorna. Det här är en maskin, men kan ställa frågor. Vi kan ställa frågor till den här maskinen om vilket domännamn som helst i världen. Vi har en auktoritativ server här som kan svara på frågor om vår egen zon, men ingenting annat. Och sen har vi en recursiv server som när den får frågor kan den ta reda på saker och ting av alla domännamn i hela världen. Och sen har vi en till auktoritativ server här ute i världen som också kan svara på frågor om vår egen zon. Och det gör att vi har tre maskiner som kan svara på frågor om vår egen zon och två maskiner som kan ta reda på saker och ting i hela världen. Och där påstår jag är då den minimala setupen. Om det är så att man har frågor från insidan, alltså om vi har någon här som ska surfa till IS-stiftelsens webbsajt eller Aftonbladets webbsajt eller motsvarande. Vad den gör är att den ställer frågan till den maskinen som accepterar rekursion på sitt egna kontorsnätet. Och den i sin tur kommer allt eftersom bygga upp en intern cache av domänen. Av svar på DNS-frågor. Den här maskinen å andra sidan skyddar man på så sätt med en policy i de här två routrarna så att man ser till att den här maskinen kan man varken prata med eller den kan inte heller prata med andra saker ute i världen utan man ser till att man har motsvarande applikationsnivå proxy. Så att vad som händer är att det enda den här maskinen gör det är att den pratar med den här cachen. Man ser också till att man har en policy här som ser till att ingenting annat på insidan kan prata med den. Och då på så vis ser man till att det enda som går mellan de här, det enda DNS-trafiken som går här emellan är mellan de två. Och det är bara de två som pratar med varandra. Den å andra sidan kan ställa frågor till vilken namnserver som helst i världen, inklusive rotnamnserverna. Så att det är den här egentligen som traverserar DNS-trädet och träder på svaret, lämnar tillbaka den till den interna cachen som i sin tur lämnar tillbaka den till maskinen på den maskinen som vill ha svaret. Om det är så att man får frågor om saker och ting i sin egen zon så har vi två stycken auktoritativa servrar som kan svara på frågor. Det ena är den som maskinen som står någonstans, inte i vårt eget, i samma AS som oss själva, inte på vårt eget nät, någon annanstans nätverkstopologiskt. Och sen har vi den maskinen som vi har in i vårt eget DMZ som vi skyddar och ser till att, men vi har två namnserver i det här fallet. Frågor från utsidan kan ju gå till vilken som helst av dem och båda de maskinerna är auktoritativa för zonen och kan leverera tillbaka svaret. Nästa sak är naturligtvis att när vi väl har signerat vår zon och ändrat zoninformationen i den här servern som ligger där uppe så måste vi på något sätt få den här zoninformationen hit ut. Och det här är ett av de känsliga sakerna för att om det här injiceras falsk information då kommer den falska informationen ges tillbaka som svar när folk ställer frågor. Och är det då som så att man har massa brandväggar och sånt, ni ser att om vi ska ta oss därifrån och dit ut så ser vi att vi har passerat åtminstone fyra stycken olika routrar här som har olika typer av policy implementerat. Det är därför den fullständiga kursen är liksom 175 slides. Nu kommer jag inte visa hur man konfigurerar iOS då. Det är väl en annan dag. Så att det här är det sättet som ett sätt att illustrera flöden med hjälp av pilar och observera då att vissa pilar har en pil bara i ena änden, andra pilar i båda änderna. Och i det här fallet är det då ett sätt som man kan göra zone transfer och de här pilarna illustrerar samtidigt policy. Och det är den här typen av diagram som jag rekommenderar alla att göra. Sen tar man det diagrammet, definierar hur man ska konfigurera både sina DNS-servrar och de här brandvägsfunktionaliteten i de olika routrarna i det här fallet som gör det. Så, vi tillåter zone transfer i det här fallet till både den interna cachen. Och då undrar jag nu, vänta nu bara ett tag. Varför ska man göra en zone transfer dit? För det här var ju inte en auktoritativ server. Det här var ju liksom en server som frågar efter saker från internet. Jo, det är som så att om det är rätt vanligt att folk på det interna kontoret eller interna organisationen vill ställa frågor om domännamn i sin egen zon. Och då kan man göra som så att man gör något som kallas för att man fyller den cachen med information om sin egen zon. Så att det snabbar upp det hela och det minimerar risken att man får beroenden med andra maskiner, andra externa maskiner. Så att vad vi gör är att vi fyller den interna cachen med hjälp av zone transfer. Och sen ser vi till att den auktoritativa sekundära servern har zonen. Och så ser vi till att den externa maskinen också har zonen. Vi ser också till att beroende på att det kan hända att den här maskinen där borta på något sätt, någonting gör att kommunikationen med den är lite sladdrig. Och vad vi då kan göra är att vi tillåter dessutom zone transfer mellan de två i båda riktningarna. Det gör att så fort någon av de två har lyckats göra en zone transfer från den här gömda primära servern, så kommer den andra kunna få det från sin, liksom, från sitt syskon. Och det där ökar stabiliteten lite grann. Den här maskinen här ute skulle man också tycka, men då kan ju han också hämta därifrån. Men det vill vi inte, för vi vill inte ha trafik tvärs över det här DMZ-et. Så att han måste ändå lita på att den där uppe går. Men att skapa alternativa vägar för hur zone transfer kan skickas, det är inte så dumt. Så de olika maskinerna och de olika rollerna är då att man har en gömd primär server som är auktoritativ, som dessutom är där man hanterar DNSSEC med olika typer av saker. Och DNSSEC har ni hört om så mycket så att ni inte vill höra mer om det. Sen efter det så har vi en till maskin här som är en intern cache som vi dessutom laddar med vår egen zon. Den hanterar, accepterar rekursiva frågor och tar reda på saker och ting från, tar reda på saker om godtyckta domänan. Vi har en secondary server i vår DMZ som är auktoritativ för zonen som inte accepterar rekursiva frågor. Vi har en cache som accepterar rekursiva frågor som inte har någonting annat i, utan den är bara liksom bara där. Och sen sista maskinen är att vi ser till att vi har för säkerhets skull, om det är som så att vi inte får kontakt med något annan del av vårt nät, så ser vi till att vi åtminstone har minst en maskin någon annanstans som också är aktiv för zonen, för att garantera att folk alltid får svar på DNS-frågor om vår zon. Och jag tror det var nästan allt. Det här är då en bild som inte går att se så här. Och har man tur så kanske det går att se när ni hämtar bilderna sen. Men det man egentligen gör då när man bygger det här, bygger ett sånt här nät. Det här är lite mer modernt då, och det sättet som vi rekommenderar att man bygger upp saker och ting. Men det bygger också på samma sätt att man talar om vilken typ av maskiner man har. Man delar in de olika rollerna. Man ser till exakt att man ser till och håller reda på hur är dataflödet mellan de maskinerna. Hur hanterar man IP-adresseringen mellan dem. Och sen efter det så implementerar man policy för de olika brandväggar som skyddar de här olika typer av maskiner. Så det man och är det så att man har en större organisation och har mycket DNS-trafik, och DNS är väldigt viktigt, det är det ju. Då ser man ju till dessutom att man har först de gömda primära servern, och då måste man ju se till att det där kanske händer att man faktiskt dessutom måste ha flera sådana av diverse olika skäl. Man aggregerar informationen där genom att ha slavservrar, och då kan man ha både primära och sekundära sådana här slavservrar för att se till att informationen sprids, framförallt om man har ett större företagsnät som... Till exempel vi på Cisco har ju liksom, vi har ett eget nät som är över hela jorden. Då ser vi till att vi har sådana slavserver överallt. De i sin tur kommunicerar med externa resolver. Och de externa resolverna sitter ofta väldigt nära de olika internetanslutningar man har. Som också då, det finns ju många organisationer, till exempel återigen då, som vi på Cisco, som köper internetaccess i de flesta världsdelarna i världen. Då ser vi till att ha en sådana externa resolvers på diverse olika ställen nära var och en av de här internetaccesspunkterna. För det gör det också med hur man sätter upp den interna routingen. Sen har man för det interna accessnätet så ser man till att man har både caching only, och sen har vi dessutom två nivåer av caching only forwarders, inte bara en som jag visade på den förra bilden. Och då har det att göra med att det är rätt bra att aggregera de frågorna som sker från insidan för att minimera mängden frågor man måste ställa ut mot internet. Det har ju också att göra med lite grann hur många frågor man har. Så. Det var väl ungefär allt. Ja. Klart.
Där. Tack så mycket, Patrik. Vi har frågor som sagt efteråt. Nästa talare upp är Ann-Marie Klöntevinder från .se. Och det står i programmet något, och det stämmer nästan. Men jag tror jag lämnar över till Ann-Marie att själv förklara.
Stoppar du den där också?
Exakta innehållet. Ja, men
det är inte så här. Jaha, det kanske gör det. Ja, då så.
Tror jag.
Förlåt, stod jag på din slav? Var lite.
Precis.
se om vi har Linn igång här. Nej. Nej. Ah. Den där, ja.
Så. Mm. Tack så mycket. Ja. Alldeles matt. Efter det tempo tänker inte jag hålla. Jag är svimm av syrebrist. Hot mot nyckelhantering i DNSSEC och lite om hur man undviker dem. De som var med i måndags lyssnade på en kille som heter Hjelte Jansen som jobbar för NLNet Labs i Holland och han är i Nederländerna. Och han har på .ss uppdrag gjort en skrivbordsövning för att titta just på nyckelhanteringen. Så det som står som sagt i programmet om att jag ska prata om hot så här i största allmänhet mot DNSSEC, det kan ni fetglömma. En sak, en disclaimer. Att införa DNSSEC, det är faktiskt någonting som man gör först efter att man har gjort en analys internt av en mer juridisk karaktär. Det är inte bara teknik, vilket man lätt kan förledas att tro. Det är ju ändå någonting som man måste ta ställning till. Man kanske inför en riskexponering i samband med det här. Och dessutom så kan man fundera på, har man några partner som man behöver avtala med? För att göra begränsningar i det ansvar som man kanske förväntas ta gentemot. Som för oss till exempel på .se. Vi har ju väldigt tydligt då sagt i vår relation med våra partner. Vi tar inget som helst ansvar för hur underliggande zoner hanterar sina nycklar. Eller vad de gör med dem och vilken policy de har. Det skulle vara alldeles omöjligt. Lika lite som vi tar ansvar för hur de sköter sin DNS. Det enda som man ska fundera på det är att ansvarsnivån som man sätter upp. Att den ska vara både rimlig och skälig. Så att man inte hamnar i någon sorts obehaglig nivå där man blir stämd för att man inte riktigt visste vad man hade tänkt göra eller skulle göra. Nog om juridiken. Så, vad har vi gjort då sedan 99? Vi har ju hållit på en hel del med det här och vi har lärt oss en hel del på vägen. Det här har också NLNet Labs gjort för .ses räkning. En hotbild, ett attackträ mot vad DNS i allmänhet kan drabbas av. Du hade någon motsvarande bild. För det är ju så att DNSSEC skyddar ju mot vissa saker i det här, inte mot allt. Och det är både så att, säga, att komma åt tjänsten, det som du var inne på lite grann, hur bygger man upp sitt nät för att man ska komma åt, inte få en sån denial of service problematik. Och det andra är då att skydda datat. Så jag tänker som sagt bara gå in på en liten del av det här. Och det är vad som kan hända med nycklarna. Och det här är då det attackträdet som vi har tagit fram för just nyckelhanteringen. Som jag går in på lite närmare. Jag tänkte jag bara visa den. För den är dels en ganska snygg tyckte jag. Sen är den ganska överskådlig. Den här rapporten finns utlagd på vår webb. Om man är jätteklurig så går man in på under den som heter In English. För vi hade som sagt en workshop i måndags. Och där letar man upp Hjelte Jansens namn. Och där finns det då också en länk till den rapporten. Man kan läsa hela. Jag har bara gjort en kort sammanfattning. Det här har ni naturligtvis redan förstått att nyckeladministration är kritiskt i DNSSEC. Det är klart att det måste man lägga ner mycket energi i. Vi har ju ett asymmetriskt kryptosystem när vi jobbar med DNSSEC. Det betyder att vi dels har privata nycklar och dels har publika nycklar. Och de privata nycklarna, det hörs ju nästan att de ska man ju försöka vara lite rädd om då och inte se till att så många får klona i, utan den ska man ju försöka hålla så hemligt som det bara går. Men det är klart att även de privata nycklarna kan drabbas av problem, till exempel kryptografiska attacker. Om du väljer en dålig algoritm eller skriver den själv och för det att nu ska jag göra en kryptoalgoritm, vilket som regel är en dålig idé, då är svagheter i den kan ju naturligtvis göra att nyckeln går att återskapa på ett eller annat sätt. Svagheter i slumptalsgenerering är en annan sån här sak som man måste vara lite klurig och inte gå på vad som helst. Det ska vara, man ska försöka skapa så äkta och bra slumptal som det bara går. Uttömmande sökning är någon sorts konsekvens av. Det går att göra om man har en svag algoritm eller en svag slumptal, att man hittar svagheter i de här. Sociala attacker. Ja, det är klart om att någon är väldigt skärmig och kommer att prata med mig och frågar hur det här SS-nyckeln, kan inte jag låna den en stund? Jag ska bara titta hur ni har gjort det. Eller... Och jag faller för det. Så då är det en dålig idé också, förstås. Fysiska attacker, det är ju om någon skulle bryta sig in eller komma över nyckeln på ett eller annat sätt. Och sen kan den ju faktiskt bli förstörd. dels av någon men kanske till och med går sönder av sig självt. De publika nycklarna, ja, de är ju inte så himla stor idé att försöka hålla hemliga, för de vill man ju faktiskt ska vara spridda och kända. Och där kan man ju tänka sig att någon försöker modifiera den och lägga ut en falsk publiknyckel. Antingen då före publiceringen, innan man går ut med den, eller någonstans på vägen under transporten. Eller hos föräldern, det vill säga nivån ovanför. Eller hos Trust Anchor som kan ligga någon annanstans än i nivån ovanför. Där man har bestämt att man har sin Secure Entry Point, eller SEP. Samma sak här, kryptografiska attacker förstås, är ju på samma sätt. Och sen attack på själva publiceringsmetoden. För en av de saker som diskuteras rätt mycket nu, det är ju just det här. Hur hittar man ett bra och säkert och tillförlitligt sätt att distribuera de publika nycklarna så att alla känner till dem och så att alla vet att de byts ut? Införande då av DNSSEC i en organisation, då har man ju en hel del att tänka på. Och mycket handlar om policy, att bestämma sig för hur man gör, vad man gör, när man gör, vem som gör och varför man gör och lite så. Svara på alla de här frågorna och dokumentera så mycket som det bara går. Personal och kompetens är inte obetydligt. Vi har ju konstaterat när vi började med DNSSEC och framförallt när vi började släppa på barnzoner som hade signerat, då fick klart för oss att det här med DNS var inte alldeles enkelt, som Patrik också beskrev. Vi gjorde en del studier och kontrollerade hur det såg ut i DNS och konstaterade att det finns en hel del som man måste göra för att sopa rent innan man ens kan börja tänka på DNSSEC. Man körde med alldeles för gamla programvaror. Man hade inte någon koll på vilka domäner man hade överhuvudtaget. Det fanns ingen bra infrastruktur för det. Och då har man ju inte, då måste man liksom börja, då måste man backa tillbaks ännu ett steg innan man kan införa DNSSEC och städa. Och det är väl ungefär det som väldigt många säger vad DNSSEC har bidragit till, så är det just att snygga till DNS överhuvudtaget. Algoritmer var inne på, det är viktigt att man väljer dem med omsorg. Nyckellivslängd måste man fundera på. Hur länge ska våra nycklar gälla? Hur ofta vill jag byta? Ska jag ha flera nycklar som är giltiga samtidigt? Byter jag alla samtidigt och så vidare och så vidare. Och sen någonting som jag ser fram emot själv, så jag kommer tillbaka till det sen, det är det här med automatisering. Det är jättebra att försöka automatisera så mycket som möjligt. Så man inte vaknar en morgon och tänker, herregud, var det idag jag ska byta nycklar? Sen så har man också olika parametrar som man kan tvingas byta av olika skäl. Och då måste man ju fundera på hur gör man det. Först har vi det här med nyckelbyten då. Som är planerade. Det är ju enkelt, det är bara att bestämma sig för en frekvens. Vi byter en gång i veckan, vi byter vartannat år eller vad det nu kan vara för någonting. Det beror ju lite grann på vem man är och vad man vill göra. Sen måste man fundera på akuta nyckelbyten. Hur gör jag det? Därför att det är inte en fråga om det händer att jag måste göra det, utan det måste man, det är bara frågan om när. Vi har gjort det en gång till exempel. Vi har tvingats att byta vår ZSK en gång akut. Och det gick jättebra, för vi hade funderat lite på hur man skulle göra. Och sen byta av algoritm, det var någonting som Hjälte tar upp i den här rapporten. Och det kan vara lite klurigare. Det är lite olika meningar. Jag ska säga så här. Det är inte helt klart om det är svårt eller lätt att byta algoritm i DNSSEC. Så det är någonting som man också diskuterar. Lagringsalternativ. Ja, hur vill jag förvara min privata nyckel? Det beror ju helt och hållet på vilket värde som jag anser att min verksamhet har. Vad är det jag försöker skydda och försvara? Det är vanlig riskbedömning, vanlig riskanalys. Vill jag ha den online eller offline? Ska jag ha någon sorts hårdvara, black box, HSM inblandad i här? Vad finns det för åtkomstkontroll till lagringsplatsen? Vilka olika val är möjliga? Och det är olika val möjliga för KSK och ZSK. Man behöver inte, för de som nu inte vet, KSK är nyckelsigneringsnyckel. Det är en nyckel som man använder för att signera andra nycklar. Och ZSK är en zonsigneringsnyckel. Och det är den nyckel som man använder för att signera sin zon. Jag ser att jag slänger mig väldigt mycket akronymer. Jag är hemskt ledsen. Ni får säga till mig. Sen genererings- och signeringsrutiner. Allt det här som är kring själva. Jag väljer själv att kalla det här med att generera nycklar för en ceremoni. För det är det lite grann. För att man måste vara väldigt mycket om sig och kring sig. Och det får inte någonstans finnas skeenden i den ceremonin som gör att någon kan bara ifrågasätta hur vi gör. För det skulle ju för oss till exempel på en TLD-nivå, det skulle ju vara förödande om någon kom och sa: men vem gör de här? Men det gör Ann-Marie en gång i månaden och hon är alldeles ensam där inne. Och det är egentligen ingen som vet hur det här går till. Det vore ju förfärligt förstås. Sen när det här med tillbaka till publicering av publika nycklar. Det finns ju lite olika sätt att göra det på. Antingen genom föräldern, och det är det som våra barn kan göra. Eftersom vi är deras trust anchor i någon mening. Sen finns det någonting som Bind, nej förlåt. Vad heter de? Internet Software Consortium har bytt namn till någonting annat som heter ISC. Kommer du ihåg? Nej. Ja, de heter ISC, men det uttyds annorlunda än det gjorde tidigare. Det är inte jag kommer ihåg. Jag är lite för konservativ. Men i alla fall, de har infört någonting som heter DLV. Som är någon sorts separat träd för att titta i vad det finns för KSK för olika toppdomäner. Som används lite av en del, tror jag. Det är inte jättepoppis. Och det där har att göra med att man befarar att det kan bli en sorts återvändsgränd och kanske till och med fördröja det faktum att vi alla skulle vilja att roten signerades. Så det är väl mer en politisk fråga än någonting annat. Sen separat kanal kan man titta på. Out of band. Det vill säga, vi har ju funderat mycket på det här. För vi vill ju gärna att alla ska veta när vi byter nycklar. Men vi har det på vår webbsida. Vi har inte publicerat i någon dagstidning. För att det är ju samma sak där. Att ja, Post- och inrikestidningar var bra på sin tid. Kan man få tillbaka någonting sånt som alla läser när den kommer ut, så tror jag att det skulle vara en bra kanal. Men däremot Aftonbladet eller Expressen, ja, då står vi nog där som Tage Danielsson och inte vet. E-postlista förstås, och det tror jag också är rätt vanligt. Och sen kan det finnas en egen kanal i DNSSEC, och då är det till exempel RFC 5011 som är automatiska uppdateringar. Men det är bara automatiska uppdateringar vid planerade byten. Tillbaka till policy då. Ja, förlåt. Var, hur, när, hur ofta. Det här måste man sätta sig ner och fundera igenom och skriva upp. Vi har då snott lite ifrån PKI-maffian och sagt att vi kallar det här också för en policy and practice statement för DNSSEC. Och det beskriver då rutinerna för hur verifieringen sker och vad vi gör för att vi ska hantera våra nycklar på ett säkert sätt. Och syftet med hela dokumentet är ju faktiskt att tala om för omvärlden: kan vi lita på att .se vet vad de gör när de hanterar sina nycklar? Kan vi lita på att de gör det på ett snyggt och prydligt sätt? Och den finns förstås också då på vår webbsida, så man kan ta reda på hur vi faktiskt funderar. Förutom det att man måste ha en teknisk miljö för själva nyckelhanteringen, så måste man ha rutiner som också är dokumenterade. Hur gör vi när vi genererar våra nycklar? Hur gör vi när vi förvarar våra nycklar? Hur gör vi när vi använder våra nycklar? När vi byter våra nycklar? När vi publicerar våra nycklar? Det där är jätteviktigt. Så, hos oss kan jag ju säga, för jag har ju tagit oss som exempel, för vi har ju tränat som sagt på det här. Det är alltså inga operationer i det här får genomföras av någon person ensam eller med obehöriga personer närvarande när vi gör våra nycklar. Så då åker alla ut ur datorrummet, och där är jag, en från beslutande nivå, alltså managementnivån, och jag har minst en tekniker med mig. Så vi två tillsammans gör det här, och vi har olika hemligheter. Jag har tillgången till kassaskåpet där vi förvarar smarta korten som vi använder för att generera nycklar, och teknikern har login och lösenord för maskinen som behövs för att generera nycklar. Så det är alltid två personer, är alltid närvarande hela tiden, och vi ansvarar för olika hemligheter. Och själva signeringen sen, den sker automatiskt och i samband med zongenerering. Så det är nyckelgenereringen som är lite komplicerad här. Sen har jag en liten svart bok med vaxat omslag där jag skriver för hand datum, klockslag, vilka som var med och allting gick utan anmärkning. Eller om det var någonting som hände som vi behövde fixa. Och vi gör nyckelsigneringsnyckeln, KSK, en gång om året. Och den används bara för att signera ZSK. Och den görs en gång per år och vi har gjort det sammanlagt 3 gånger faktiskt. Men det är 2 gånger som vi har gjort det för publicering. I år, det här årsskiftet som kommer, då är det faktiskt första gången som vi kommer att ta bort en KSK, vilket är lite spännande. Därför att det betyder att det måste man då göra också på resolversidan. Eller på de som litar på våra nycklar. Och så måste de lägga till en ny. Och vi lagrar KSK på smarta kort. Vi har en giltighetstid på 2 år och så har vi ett överlapp på 1 år. ZSK använder vi bara för att signera data i S-zonen. Och det gör vi en gång per månad. Och det är än så länge manuellt. Och det har vi en nyckelgenereringsmaskin som är offline. Så offline som det bara går. Vi har till och med helt lim i nätverkskontakten. Bara för att inte någon av ren liksom så här. Ja, inte vet jag vad det ska drabbas av för att börja försöka ansluta den till internet. Men de kanske behövde den maskinen en stund. Men det får inte hända. Så den är kläggig. Nej, den har torkat. Men sen så genererar vi nyckeln. Gör ett litet nyckelkit. Och sen så lagrar vi det på en USB. Och så flyttar vi det fysiskt från nyckelgenereringsmaskinen till zonsgenereringsmaskinen. Så det är en liten procedur. Och det här tar ungefär 10-15 minuter varje gång. Och då har jag ju bara en zon att signera. Så har man många zoner så blir det här heltidsjobb snart. Så därför förstår ni det här med automatisering blir väldigt viktigt. Personligen tycker jag att det är lite kul att göra det här en gång i månaden. Men det är liksom, det är för att det är min lilla ceremoni och jag har lite trevligt i datorrummet en stund. Jag får aldrig komma in där annars. Det är så säkert hos oss. Det har jag bestämt. Akut nyckelbyte då. Det är klart att det är viktigt att ha rutiner. Och det blir alldeles oavsett hur vi bär oss åt så kommer det finnas ett osäkerhetsfönster som är på ett visst antal dagar. För det här har att göra med hur länge signaturerna lever. Och det är längre osäkerhetsfönster på KSK än på ZSK. Så att för att byta KSK på ett effektivt sätt så skulle vi gärna vilja ha, som sagt, en signerad rot. DLV har jag tagit med där, för det är trots allt ett alternativ. Eller RFC 5011. För annars är det så, för de som ska stoppa in nya KSK i sina resolver så måste de göra det för varje trust anchor som de väljer att lita på. Så om alla 300 eller 200 toppdomäner skulle bestämma sig för att signera sina zoner, då innebär det faktiskt att de måste resolveroperatören stoppa in lika många nycklar. Det är inte kul. Och byta framförallt lika många nycklar. Och kanske med olika frekvens. Jag menar, föreställer. Vi gjorde samma hemläxa när vi började titta på det här med signering av SS egna zoner. Och vi har ju en hel del domäner faktiskt själva. Vi har is.se och vi har Bredbandskollen och vi har internetdagarna och vad det kan vara. En massa. Några. Inte extremt mycket tror jag i alla fall. Det viktiga är att man utser en administratör som är ansvarig för, som vet och har koll på vilka domännamn har vi, varför har vi dem och ska vi ha dem kvar till exempel. Men också ser till att de blir signerade. Så att man gör den här kartläggningen över samtliga domäner. Sen behöver man ju kontrollera hur namnservern ser ut. Om vi uppfyller DNS baskonfiguration enligt någon sorts skolexempel. Och sen välja ut. Det är ju inte säkert att man vill signera alla från början. Men man kan ta de viktigaste. Man kan börja med några. Och sen att man faktiskt gör, ser till att det här kommer som resultatet av krav från verksamheten. Att det kommer en kravspecifikation först. Och så får man en tidplan. För det är ingenting som man snyter i näsan sådär. Det tar en liten stund att förbereda. Och som igen, sträva efter automatisering. Övervakning är naturligtvis jätteviktigt. Och vi har kompletterat vårt övervakningssystem för att göra sådana grundläggande DNS-kontroller som varnar för när signaturer på väg att gå ut. Och jag får då sms och mail när det är 14 dagar kvar innan jag måste byta nyckel. Och så får jag en sån varning varje dag. Och ju närmare tiden det kommer desto mer aggressiv blir det varningssystemet, och det kommer oftare och oftare. Jag har inte väntat faktiskt att se hur tätt man börjar spruta på det där sen. Utan jag brukar göra det ganska raskt. Så. Vi kan väl konstatera att vi fortfarande bara är i början av utvecklingen. Det är inte så många som håller på med det här, även om det ökar. I våran DNS-check eller hälsoläget kontroll så tittade vi faktiskt i år på hur många som har DNS-check. Och det var 8 domäner av de 671 som vi hade tittat på. 6 kommuner och 2 statliga myndigheter, varav PTS är en. Och den andra är regeringen. Det är mycket att tänka på och det är mycket att ta ställning till. Men det viktiga är ju att man faktiskt skriver ner och dokumenterar allting. Publicera allt som går att publicera. Det är också viktigt att man talar om för andra. För att då, på det så kan jag fatta mina beslut. Litar jag på dem eller inte? Och sen tjatar jag lite nu, men automatisera allt ni kan. Särskilt nyckelbyten. Tackar. Kanske blev lika snabbt.
Det blev alldeles lagom. Ja, tack så mycket Anna-I. Nu ska vi byta talare igen. Jag ser om ni hör, jag ställer mig så här. Nu byter vi talare. Och nästa man upp är Lars-Göran Forsberg från Dopia. Jag ska se om jag hittar din presentation här på ett bra sätt. Kanske den här. Är den stor?
Inte särskilt. Hör ni mig?
Nu så kom det. Den bara tyckte den var stor. Så, välkommen Lars-Göran.
Tackar. Ja, mitt namn är Lars-Göran Forsberg och jag arbetar som ansvarig för domännamnsavdelningen på Lopia. Några av er kanske har hört talas om oss. Som Patrik sa så har DNS-sec, det har snackats ganska mycket om det ganska länge. Och ännu mer sedan i somras när det blev aktuellt med diverse buggar som kom ut i dagar. Jag ska försöka att inte prata så fruktansvärt mycket om teknik. Jag kommer inte visa några stora häftiga charts. Och jag tänker bara försöka förmedla egentligen vad Lopia lärde sig när vi började erbjuda DNS-sec till våra kunder. Jag blev ombedd att prata om DNS-sec som en kommersiell tjänst. Jag skulle vilja revidera det lite grann och säga att jag kommer som sagt berätta vad Lopia har lärt sig om DNS-sec i en skarp miljö. Att DNS-sec är en kommersiell tjänst, det tycker jag nog inte. Det är däremot en del av DNS i framtiden. Som sagt, en liten översikt på vad vi ska prata om. Lopia, för de som inte känner till oss så är vi ett företag som sysslar med egentligen två olika saker. Vi är en registrar, ett ombud till .se och till även andra toppdomäner. Vi erbjuder en gratis DNS-hostingtjänst som heter Lopia DNS. Man kan alltså hantera sina domännamn via den här. Och vi har våran primära, våran stora tjänst, det är alltså att vi är ett webbhotell. Vi hyr ut plats för hemsida, e-post och vad man nu vill lagra där. Fördelar med just DNS-sec och varför vi då tog beslutet att börja erbjuda det till våra kunder. Det är säkerhet, inte bara Kaminsky-buggen utan även i långa loppet att säkra upp informationen som man får från sin resolver, eller sin uppslagande DNS-server kan man väl kalla det lite svenskt. Vi tyckte att det var ett bra förberedande för en bred lansering av DNS-sec. Att vi kunde börja med en toppdomän.se. De har varit väldigt hjälpsamma. Och vi kunde lära oss själva om DNS-sec. För vill ju se att alla toppdomäner erbjuder DNS-sec i slutändan. Vi såg även en stor möjlighet att få medvetna kunder. Att tala om för våra kunder att DNS-sec är någonting som kommer bli ett måste i framtiden. Eller åtminstone det kommer bli en del av DNS som vi känner till det idag. Givetvis, att vara tidigt ute med någonting, det är marknadsföringsunderlag. PR, det är alltid trevligt. Och som de nördar vi egentligen är på Lopia, så tycker vi alltid att det är kul att bara medverka i någonting som är branschfrämjande överhuvudtaget. Varför inte DNS-sec? Ja, varför skulle vi inte erbjuda DNS-sec? Varför skulle man försöka arbeta emot det egentligen? Jag har funderat på den där frågan när jag ställde, sen jag skrev den, och jag tycker inte att det finns någon bra anledning egentligen. Okej, det kan kosta en hel del pengar. Man kanske måste gå utbildningar, man kanske måste anställa personal som har mer koll på DNS än den man har idag. Men i övrigt, varför inte? De stora motgångarna som finns med DNS-sec och som vi upptäckte egentligen, det är en ganska hög kunskapströskel om man inte hållit på med någon typ av kryptering tidigare. Om man inte har koll på egentligen vad en nyckel är och inte vet, helt enkelt. Samma sak som det stod på fördelar. Medvetna kunder. Det är inte så himla många av privatpersoner och företag som köper en tjänst av ett webbhotell eller en registrar i dagens läge som har den blekaste om vad DNS-sec är för någonting. De tycker bara att det låter som att det är någon typ av säkerhetstjänst för DNS kanske. Så motgångarna blir liksom att försöka få folk att välja det här. Att lägga till det i sitt abonnemang till exempel är relativt svår. Det är ingenting som vi egentligen vill behöva göra heller. DNS-sec ska väl i slutändan bli någonting som är en del av varje domännamn, eller rättare sagt är en del av varje DNS-server. En annan motgång är krav på rutiner, som Ann-Marie pratade om. Man måste gå igenom hela sin företagsstruktur i princip och säkra upp hur man vill göra alla de här delarna som utgör DNS-sec. Man kommer även behöva revidera rutiner sen tidigare. Det kanske inte är lika enkelt att uppdatera innehållet i sin DNS-server för ett domännamn längre. Och det är som sagt rutiner. Innan vi började med att tekniskt införa DNS-sec så var det stora arbetet. Mjukvara. Inte alla program, om man säger. Antingen så stöds inte DNS-sec eller så märker man inte av DNS-sec. Om man tittar på serverprogramvara. De vanligaste stora DNS-serverna utan tillägg stödjer DNS-sec rakt av. Till exempel Bind och NSC. Däremot om du vill ha tillägg till din DNS-server som gör kanske administration enklare. Som vi kör Bind del Z. Dels att det är ett tillägg för att dynamiskt kunna lägga till, ta bort zonfiler och även uppdatera dem utan att behöva ladda om hela DNS-servern. Det här blir ett problem. Eftersom att om man har en stor produkt som man säljer som baserar sig på en programvara, så är det inte helt enkelt att kanske byta till en programvara som då stödjer DNS-sec bara för den här lilla tjänsten. Vi hittade ett sätt runt det, och det kan man i de flesta fall göra, genom att använda en annan programvara för just de kunderna som använder DNS-sec, eller de som vill ha DNS-sec. Men i det långa loppet så är inte det hållbart, utan vi strävar just nu mot att få de vanligaste stora programvarorna som används av, om man säger, registrarer, automatiserade leverantörer, att få dem omskrivna så att de stödjer DNS-sec. En annan del av motgångar i mjukvara, det är ju att DNS-sec är ju ingenting som slutkunden ser i dagens läge. Om man surfar in på en fuskad hemsida, om man säger en hemsida som inte har ett korrekt certifikat, säg en bank eller någonting idag, så får du ett litet trasigt lås nere i högra hörnet på Internet Explorer. Någon motsvarande ikon för DNS-sec, eller inte DNS-sec, det finns inte. Och det finns även stora problem att ta fram en sån. För ofta i dagens läge, så när du går till en hemsida, så hämtas det ju inte material från en server. Utan det hämtas material från kanske en server för bilder, en server för annat material. Om en av de här serverna inte är DNS-säkrad, hur ska man då visa upp det? Så just mjukvara, det är inte helt enkelt. En annan del av kvalitet och kvantitet, av det här kvalitet och kvantitet, och precis som Ann-Marie sa, så just kvalitet, det är ganska enkelt. Du kan få kvalitet genom att sköta allting manuellt, ha en stenhård koll på allting som händer. Däremot så kommer du behöva anställa ungefär 5 extra personer för att ta emot 2 beställningar. Så automatisering, det är bra. Det måste man göra. Och då kommer alltså kvantitet in. Problemet i dagens läge är väl lite grann att det finns inga bra riktlinjer för automatisering av DNSSEC. Programvaror som hade kunnat behövas för att automatisera DNSSEC, de är inte klara. De verktygen som behövs, de är liksom inte riktigt utvecklade. Det finns många bra projekt som är i utvecklingsstadiet. Men vill man köra det i en kommersiell tjänst som man säljer till en kund? Inte riktigt. Och det största problemet enligt mig är ju som Ann-Marie också pratade om. Trust anchors eller en osignerad rot. Vem ska vi lita på? Vem ska i slutändan säga att den slutgiltiga informationen, om man säger informationen, att informationen från .se är riktig? Och där drivs det ju stora kampanjer för att få roten signerad eller för att få upp andra system som gör det medan vi väntar på att roten blir signerad. Och det är väl ungefär vad jag har tänkt att säga. Det är de stora sakerna som vi har upptäckt som är ett problem med att på stor skala lansera DNSSEC. Vi hanterar i dagens läge ungefär 350 000 domännamn. Och vi vill givetvis se att inom en relativt kort period på internet så ska alla de vara signerade. Tack för mig.
Så, tack så mycket Lars-Göran. Då tänkte jag att vi tar upp alla talarna på scen. Och så får vi duka tillbaka stolarna här efter.
Lapsdilla.
Vem ska vi döma?
Jag tänkte vi lägger den där bakom här hela tiden. Frågestund är det till talarna. Har vi några frågor i publiken? Inte en endast liten fråga. Jo då. Upp med en hand så kommer en mikrofon föran där bortifrån. Vi har en fråga här.
Ja, hallå igen här. Vi inom polisen försöker ju tackla det med säkerhet på det sättet att vi försöker upprätta säkra zoner. Och vi har hamnat i...
Oj. Till en annan mikrofon.
Är det bättre nu då? Okej.
Okay. Ja.
Vi har hamnat i massa diskussioner kring policies. Och vad är policies? Och framförallt exempel på hur man tillämpar det på olika nivåer. Och det här är väldigt diffust nu. Man har liksom hamnat i en diskussion. Ja, vad är det lämpligt att använda sig av för typ av policies i olika sammanhang? Det där är en massa frågetecken som jag själv inte har några svar på. Jag funderar då på, finns det några konceptuella funderingar hos er som har stött på det här i olika dimensioner kanske redan? Vad säger ni själva?
Jag kan väl börja då. Med att säga det här med policy, precis som du säger, en policy är ju precis vad man vill göra det till, och det är något man måste bestämma sig för själv. Men för oss på TLD-nivån så är det ju naturligtvis viktigt att vi har en policy som liknar våra kollegers policy, så att Lopia som registrar här inte behöver anpassa sig till 100 olika modeller. Det är en sån viktig aspekt på vad man bestämmer sig för. Men annars så får man nog lite grann som jag var tillbaka till tidigare, beroende på vad det är för typ av verksamhet man har och hur viktig man tycker att man är. Det är lite grann.
Ja, det var Ann-Marie, va? Mm. Det är väldigt intressant att du nämner det faktiskt, för att ett tankespår går in just på informationsdomäner och avsikten bakom till varför man har ett visst perspektiv till hanteringen av information. Och det bland annat har ju det anknytningar till lagrummet då. Jag menar, vi har ju olika typer av lagar som bestämmer då inom kommun och landsting i ett visst utförande då för vad man får och inte får göra när det gäller informationsutbyte. Och likadant gäller rättsvårdande myndigheter, RIF-myndigheter. Men stuket på de här lagarna är lite olika. Vilket gör att det är alltså mycket lämpligt att gruppera som informationsdomäner i ett visst perspektiv, i en viss avsikt. Men där är man ju då ute på tassemarker, alltså man, som jag då själv ser att jag är väldigt obekant med det här och behöver liksom veta från folk som då har stoppat ner henne i syltburken ordentligt. Vad är det för någonting man stöter på ytterst? En massa exempel, konkretiseringar. Finns det några riktlinjer, förhållningssätt som kan vara användbara? Det är sånt jag är ute efter.
Ett av de problemen som du kommer att sätta på, eller som du säkert har stött på när du börjar med sånt som till exempel DNSSEC eller hantera krypto och säkerhet överhuvudtaget i IT-systemen, är att de som utvecklar policy pratar normalt inte med de som sköter drift. Vilket gör att oavsett hur mycket liksom, de som jobbar med policy sitter och äter kanelbullar och dricker kaffe och kommer på världens bästa policy, så håller driftavdelningen, de har fullt upp med faktiskt få igång och sjösätta saker. Vilket gör att när väl policyn är färdig eller när saker, då har redan någonting varit i drift i 3 år om man har tur. Har man otur så har driftimplementeringen blivit försenad 3 år, vilket gör att liksom, man måste ändå börja om från början. Så att det som är problemet som jag har sett mest, det är att man har problem att synkronisera driftsättning och praktiska problem med policy. Och är det så då som så att man jobbar mycket med policy, så är det ofta så att man ändå överskattar värdet på policyn. Man tänker inte så mycket på kostnader för att faktiskt implementera den.
Jag tror att jag vill bara tillägga att när man tar fram en policy som ska användas med en åtminstone ganska hög frekvens, så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att man, att personerna som utvecklar policyn på något sätt får hands-on erfarenhet med vad den egentligen betyder. Med att utveckla en policy som säger att man ska göra på ett visst sätt som egentligen inte är användbart, det är ganska vanligt. Vi satt oss ner och diskuterade en policy och bestämde oss för att så här ska vi göra varje gång vi ska göra den här uppdateringen. Och efter 2 veckor så reviderade vi policyn med hälften av det i alla fall.
Och en annan sak, nu tog jag mikrofonen för, förlåt, men jag måste säga det här innan jag glömmer bort det. Den andra, det som jag hör lite grann på dig och lite grann på LG här, det är att folk blandar ihop policy och processbeskrivningar. Och det är 2 olika saker. För processbeskrivningen i processen är mer sånt som ofta driftavdelningen är bättre på att utarbeta. Och ett av de problemen som jag har sett vad gäller DNSSEC, det är att de som arbetar med policy försöker göra processbeskrivningar. Och det är de ofta inte så duktiga på. Utan istället ska man göra en processbeskrivning som beskriver hur man hanterar nycklar och bla bla bla. Sen ska man se att den processen matchar den policyn som finns. Och då kan man ofta applicera den policyn som redan finns utan att till och med skriva om den. För du har ju lagstiftning. Det vill säga, till viss del är det lättare för dig. För du har en lagstiftning som beskriver en viss typ av policy. Och det som du behöver göra, det är att jämföra den policyn och mäta dina processer.
Jag kan ju tillägga då att hos oss är det 2 dokument förstås. För det är precis som Patrik säger. Det är inte där man talar om exakt hur det går till i själva policydokumentet. Utan det är 2 skilda saker. Sen kan en policy vara vansinnigt kort förstås. Vi behöver ju inte prata om så här 50-sidiga luntor som tar upp allt. Utan det kan vara en sida bara som säger enkelt hur man gör.
Jag tror att det var det jag menade, var ett snävt regel, ett alldeles för snävt regelverk försvårar oftast.
Så att egentligen en ingångsprincip för att skapa en policy då, förutom när man naturligtvis skiljer på det med processbeskrivning och vad policyn bör innehålla, det är att man då tittar på lagrummet, sen tittar man på hanterbarhet och sen tittar man på sårbarheter. Kan det vara någon prioritering?
Och framförallt när vi tänker på just DNS, för det är en väldigt operativ verksamhet som alltid måste fungera. Och du får inte göra, det får inte bli fel när du gör till exempel en key rollover och motsvarande, för det betyder det att någonting viktigt är nere just under den tiden. Vilket gör att en enkel process som går att implementera med alla plan B och fallback scenario och allt vad det nu är för någonting, det är otroligt viktigt att få till. Den andra saken som är viktig, som både LG och Ann-Marie pratar om, det är den policy man har. En policy som är för lång, som folk inte läser, som är inblandade, är liksom inte värt någonting. Så att alldeles för mycket policy saker är liksom, jag tror man ska koncentrera sig på att få saker och ting fungera. För om saker fungerar, är lätt och bekvämt, då är det inget problem. För att man vill ju helst inte behöva använda policydokument och säga, nu har vi brutit, nu har vi gjort fel här. Det ska ju inte inträffa liksom.
Nej, ja, just det. Och sen för mig är det en väldigt stor skillnad mellan då en manuellt orienterad, administrativt orienterad policy och en implementering av den här policyn i då, ja, en automatisering i IT-bärande resurs då.
Jag kan väl också tillägga apropå det här med automatisering att vi har ett projekt på .se som vi jobbar med och där vi håller på att ta fram en prototyp för och som är till key management, för att vi ser att det, precis som Lars-Göran sa, att det är otroligt svårt med tillgång på verktyg just nu som är enkla och praktiskt användbara.
Jag kan säga att som Frobbit, om man byter hatt då, vad gäller automatiseringen, så är det riktigt att verktyg saknas, så därför fick vi utveckla vårt, liksom, vi har gjort vårt eget. Mm. Och det var ju då någonting som passar våra rutiner. Nu har vi inte 350 000 zoner då, så det var mycket lättare för oss, men ändå liksom, automatisering var absolut nödvändig.
Mm. Har vi fler frågor i publiken? Nu får vi hitta på mig själv, och det vill ni inte vara med om.
Jag heter Kjell Ryd, jag kommer från Swedbank. Jag har en fråga om eran, på .se, eran riskanalys som ni gjorde. Var det några speciella findings som ni vill dela med er där som var lite förvånande eller som ni tog lärdom av?
Egentligen inte. Jag menar, det skiljer sig inte nämnvärt från de findings som vi har gjort i andra sammanhang där det är viktigt. Där man har personer inblandade som har tillgång till väldigt kritisk information, så är ju det i sig en aspekt hur man hanterar det och hur förvarar den här informationen och så vidare. Så med tanke på att jag har jobbat en del tidigare med just, åtminstone teoretiskt, med en hel del kring det här med nyckelhantering i krypton, så kändes det ganska bekvämt för mig att ta de här, göra den här analysen faktiskt. Men det jag tror, som LG sa här, att har man ingen erfarenhet av krypto och nyckelhantering, så är nog det den stora tröskeln, det tror jag.
Mm. Alla nöjda och glada med dagens session. Det verkar så. Ja, mikrofoner.
Anders Raffi från PTS. Jag ska fråga LG då, som har rätt många. Ni har rätt många dina sekunder redan, har jag förstått. Några stycken?
Ja, .se-domäner, ja, det har vi ganska många. Okay.
Jo, den juridiska biten nämnde Anna-Li väldigt kort. Och jag tänkte, har du jobbat med den och har ni utvecklat någon slags bra koncept för att lösa den biten? Den är ganska viktig, va?
Det beror lite grann på vilken del man menar. Jag tror att den juridiska processen är större hos .se. Hos en leverantör av DNSSEC på våra nivå så sträcker sig den juridiska biten till egentligen samma avtal som vi redan har med våra kunder, som gäller för alla våra tjänster. Vi har ju ett generellt avtal så där vi har vissa garantier och vissa säkerheter för kunden och vissa säkerheter för oss. Jag tror att många tjänsteleverantörer, många leverantörer som kommer inkludera DNSSEC, de kör på de avtal de har.
Den enda, det håller jag helt och hållet med om. Det enda problematiken har att göra med de avtalen som kommer att uppdateras och ibland kanske inte kommer så snabbt som man vill från .se, för att helt plötsligt så blir man ju beroende av till exempel att deras poster för en av våra kunder verkligen publiceras i SS-zon, det vill säga du har ett kedjeförhållande som är rätt som blir lite komplicerat att uttrycka om du har i avtalen. Men det är ju någonting som ombuden.se jobbar med att få det tydligare, men det har Vår erfarenhet från Robert är att det har varit extremt komplicerat tidigare och väldigt, väldigt svårt. Det ser bättre ut i de nya avtalen som kommer nu, men det är inte rätt. Men däremot, som Elke säger, det är inte DNS-sex som är problematiken här egentligen, utan det är någonting som redan finns.
Hallå, vi pratade just nyss om sårbarheter. Jag tyckte Ann-Maries graf på sårbarheter var väldigt intressant. Då ställer jag frågan till Patrik. Har du gjort något motsvarande?
Ja, jag gjorde ett attackträd mot DNS för ungefär 3 år sedan. Som skiljer sig en del från det här som .se har gjort. Genom att det skiljer sig inte sådär jättemycket saker. Men från då ett Cisco-perspektiv så tittar vi naturligtvis även på mer attacker mot... Alltså, du kan genom att attackera andra typer av nätelement så kan du förhindra att någon får svar från DNS. Så att lite mer det som jag gjorde var lite mer koncentrerat på den delen då, men annars är det rätt lika. Och göra attackträd är inte så där himla konstigt egentligen. Det viktiga är ju bara att när man ställer den ursprungliga frågan som attackträdet bygger på, så ska man begränsa sig så mycket man kan. I varje fall de första träden man gör innan man har vant sig. Och attackträd då, för de som inte känner till det, så är det en term som det går rätt lätt att googla på. Attack tree, det är en säkerhetskille som heter Bruce Schneier som kom på det för några år sedan. Så att det är någonting som jag tycker att rätt många borde använda betydligt mer än vad de har gjort.
Fortfarande så känner vi oss nöjda här.
Vi hörde här att man måste byta nycklarna i tid. Mm. Du sa aldrig vad som händer om man glömmer byta,
om man glömmer att byta nyckeln.
Och då ska jag en följdfråga. Finns det någon plan B? Så att säga? Det går inte att byta nyckeln för den är trasig. Den rutinen har gått sönder. Jag når inte den. Mm. Vad är plan B?
Till att börja med, glöm inte att byta nyckel. Vi kan liksom släppa det. Det slutar att fungera, naturligtvis. Det går inte att... Ja.
Okej, ska jag förklara vad som händer då? Efter, okej, förlåt.
Du får fortsätta.
Tvekan heter det då.
Ja, just det, så här på minuten. Ja, är lite långsam där. Ja, men jag försökte komma på den andra frågan. Jo, plan B. Plan B är att vi dubblerar allt. Dubbelt upp, flera gånger om. Vi har nyckelgenereringsmaskinen på olika ställen. Vi har smarta korten på olika ställen. Jag har... ett där i värdeskåpet, eller bank, vad heter det, säkerhetsskåpet som jag pratade om. Jag har ett på reservdriftsplatsen där vi har en identisk miljö. Och jag har en tredje uppsättning inlåst i bankfack. Jag har, alltså allting är liksom dubbelt och på längden och bredden och tvären. Och det är ungefär det man kan, det är plan B. Se till att ha en till.
Det finns ingen switch liksom så här. Det är en säck off.
Ja, alltså det är ju så här. Man kan inte gå till ett osignerat läge. Det kan vi väl också konstatera. För har du väl börjat signera så är du fast, kan man väl nästan säga. Och det gör egentligen ingenting. Och jag vet, det är lite överdrivet. Men däremot, om du har en nyckel som du inte kan lita på, så kan du ju fortfarande ha en signerad zon. Men det gäller att få alla användare medvetna om att det här är lika säkert som om det vore osignerat och lite till. Därför att det är ju fortfarande så att om du har en osignerad zon, då vet du att du kan vara lurad. Har du en signerad zon med en röd nyckel, då tror du att du inte kan bli lurad. Ända tills någon säger motsatsen. Och det är det som man måste få ut då så fort som möjligt. Att just nu ska inte du riktigt lita på det här, utan göra andra kontroller än det som DNSSEC gör åt dig. Nu får du fortsätta.
För det första är det ju flera olika saker som kan hända, och då är vi tillbaka till det här med attackträden. Och naturligtvis under utvecklingen av den här automatiska programvaran som jag har, som gör då key rollover och sånt, så var naturligtvis ett par key rollover som gick, alltså de gick inte bra, så det kan jag tala om då. Men de två sakerna som kan hända då, det första är ju då att nyckeln blir komprometterad, eller det är ju liksom egentligen det värsta, så att man vill pusha ut någon annan nyckel. Det är ju trist då. Men det som händer annars normalt, normalt ska man inte säga, det är ju att man inte kommer åt sin nyckel, att kortet inte går att läsa motsvarande, det vill säga den här saken som Ann-Marie säger. Och det råkade jag ut för en gång. Att det som jag hade gick inte att återskapa. Och då har man ingen risk att någon annan använder den här, utan det är bara det att man kan inte skapa något nytt. man kan inte signera något nytt, men man har inte den här, man vet att inte någon bov kan använda systemet. Och då är man ju lite lugnare, men fortfarande måste man planera vad man ska göra, för att man får hela tiden nya saker man vill signera som man inte kan signera eftersom man inte kommer åt sin privata nyckel. Och då är det två stycken problem som man har. För det första så måste man då hinna gå till bankfacket och hämta den här, eller till sin sekundära plats. Och det kan hända att det tar tid. Jag vet inte hur det tar ju tid. Låt oss säga att det, sånt här händer ju normalt 7 på kvällen på nyårsafton. Okay. Och då är frågan, hur lång tid dröjer det från det att det här händer 7 på nyårsafton, jourtjänster, bla bla bla, alla ni som hanterar jour och sånt vet ju liksom, där kan ju faktiskt ta tid, få ut nyckeln, nyckeln är hämtad i bankfacket. Det kan till och med vara som så, du går till er backupcentral och där ligger den, men den gick inte att använda, så du måste först gå dit, sen till bankfacket. Men vänta nu här, hur kommer du åt bankfacket på nyårsafton? Det var för trist. Så helt plötsligt tar det ett par dagar. Den andra saken då som hände mig var att det var betydligt snabbare att generera en ny nyckel. Och det här är del av de här processdokumenten, inte riktigt policy. Låt oss generera en ny nyckel bara från början. Då är också frågan, hur lång tid tar det då att pusha ut den här nya nyckeln och göra en keyroll, en emergency key rollover? Och det är en av de sakerna som DNS-operatörerna ihop med .se kom fram till, att livstiden på signaturerna på de här DS-posterna i föräldrezonen i .se-zonen skulle kortas. Det var från början 24 timmar och det är nu en timme, tror jag, eller 3 timmar. Mm. Jag tror det. För det problemet jag hade är att jag upptäckte när det hände, vilket gjorde att jag genererade en ny nyckel inom 5 minuter, publicerade den, och då upptäckte jag, men vänta nu bara ett tag, det finns ju massor av maskiner på nätet som har cashat min nyckel. Så även om jag var snabb så höll .se på att publicera min gamla nyckel i ytterligare 24 timmar. Och det var ju trist då. Och då kom vi överens om att så länge vi inte har några lastproblem på DNS-serverna så har vi en kort TTL på just de posterna i SS-zonen. Så att det är sådana detaljer som man också måste tänka på. Vilken TTL ska jag ha på mina poster? Hur mycket nu hade jag ju tur att jag faktiskt kunde generera min nyckel med en gång. Men det hjälpte ju inte liksom.
Det där är ju sånt. Jag menar, vi är först ute och lite pionjärer, och det här är saker som vi lär oss på resan förstås. Och vi har ju ett nära samarbete med DNS-driftsmänniskor som märker effekterna av det vi gör och kommer med synpunkter som är jättevärdefulla förstås.
Mm, det är ju nästan ett DNS-seminarie istället.
Hur undviker man det i dagens läge?
Ja,
men det är beroende på sånt här som man måste göra, de här attackträden alltså, för att kunna skilja på de här olika felscenarierna.
Nu ser du det.
Nej, det finns det inte, men jag kan väl lägga till det innan jag lägger ut det. Däremot har jag inte skrivit lika mycket text som en MATLAB har gjort. Men det är alltså ingen stor skillnad. Utan det är klart som sjutton att man kommer fram till samma attackträd. Det är bara det att det blir naturligtvis med attackträd så blir det lite annorlunda beroende på vad man tittar på.
Och Edelnets Labs rapporten första, där de gjorde just hotanalysen mot DNS generellt, den ligger också på vår webbplats. Så den kan man komma åt.
Mm. Vi har ungefär 7 minuter kvar på sessionen, och om ingen mer räcker upp handen nu så tänkte jag att vi börjar avsluta det här. Men innan ni får gå.
Det var en fråga som Ann-Marie och Patrik var tydligen lite oense om. Går det att avsluta DNSSEC? Ja. Kan man gå tillbaka till en osignerad zon?
Anledningen till att det kan verka som vi är oense är att det beror på. Okay. För saken är den att alla som ställer frågor mot DNS vet när de får svaret huruvida de förväntar sig ett signerat svar eller inte. Det är extremt viktigt. Annars kan ju någon, även om du har en signerad zon, så kan ju någon då bara skicka väldigt, väldigt snabbt ett osignerat svar. Och då måste du ju veta hur du ska lita dig på det eller inte. Och så som DNSSEC har gjort så är det föräldrezonen som indikeras i föräldrezonen huruvida din zon är signerad eller inte. Och det gör att återgå till en osignerad zon innebär att vi måste göra en förändring i förälderzonen. Så att till exempel för då frobbit.se, om den skulle sluta signeras, då måste jag tala om det för .se. Ta bort DS-posterna och då är zonen osignerad. Och du som ställer frågor mot frobbit.se, för dig är det helt okej. Och det är en av de liksom, fallback-scenarier som jag har i mitt liksom, process-policy, liksom, dokument. Okay. Men om det är så att man inte har någon förälderzon som är signerad som .se, då har man talat om för alla som ställer frågor i världen att vår zon är signerad, var vänlig, inkludera vår nyckel hårdkodad i din DNS-konfiguration. Och det är betydligt värre att tala om för alla att nu är zonen inte längre signerad.
Exakt.
Och det gör att så som DNS-säck är gjort, så går det alldeles utmärkt att gå tillbaka till en osignerad zon så länge den zonen inte är har en explicit hårdkodad trust anchor som folk konfigurerar. Och det är fallet med .se idag.
Precis. Och därmed, ja, därför,
just det. Och därmed för .se går det inte idag att gå tillbaka till osignerad zon. Det skulle gå lättare för .se att göra det om rotzonen var signerad, men det är den inte. Å andra sidan skulle du då inte gå tillbaka till en osignerad rotzon. Och ja, det är en av de anledningarna till att man ur tekniskt, om vi nu ignorerar alla politiska hänsyn, en av till att man tekniskt vill vara väldigt försiktig innan man signerar rotzonen. Det var det mer långa svaret.
Precis. Jag svarade ur mitt eget vardagsperspektiv. Liksom, så här, jag kan inte dig. Det går inte att sluta för oss. Men det är alldeles riktigt.
Och det är rätt.
Och det är rätt.
Så vi är rätt båda två.
Diplomat.
Win-win.
Ja, men det är fortfarande oans.
Jag tänkte jag vänta lite extra länge när jag bara pratar den här gången, får vi se.
Ja, nu får vi bara så här. Första, andra, tredje.
Ja. Nej, jag tror vi har kommit till den tredje. Första. Nej, jag säger inte mer. Nu, förstår ni, innan jag släpper iväg talarna som har kämpat så väl där och presenterat och suttit och hållit en väldigt lång diskussion här efter presentationerna, så är det så att man kommer inte härifrån om man inte accepterar att ta emot en liten present. Och här är ett avtryck. Och i och med det så är det lunch. Har jag glömt någonting? Nej.